Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkommen att vänta på katastrofen ännu en vecka tillsammans med oss. Kalle heter jag och med mig har jag Patrik Sellman. Hej Patrik.
Hej Kalle.
Hur fan är läget?
Jo, det är bra. Det är jättebra. Valparna börjar åka på torsdag nu. Oh. Dubbla känslor.
Hur känns det?
Ja, det är ju... Alltså de här valparna är ju så himla goa, vet du. Så det är ju helt otroligt, va? Alltså tar du upp en valp, ja, men då blir den kolugn. Den gossar med dig, snosar, slickar lite i ansiktet och liksom bara ligger där. Kan vara så hur länge som helst.
Ja, men gud, vad mysigt.
Alltså de är inte bara optimala när det gäller att vara söta och sova, utan de är otroligt kärvänliga med, va? Men sen är det ju det där andra. Det är mycket bus och det är högt och lågt, och får de inte uppmärksamhet så vill de ha det. Fast de sover mycket också, gör de, va?
Ja, men får de sova på nätterna?
Jajamensan.
Ja, skönt.
Hur fint som helst. Så det är toppen.
Jag kommer ihåg från när jag hade en kull i våras att man väcktes ganska tidigt på morgonen av att de stod och ylade i valphagen.
Ja. Får inte ligga och sova så länge, Kalle.
Det är väl det.
Nej, men vi har det så bra att vi har ju en liten hage utanför ytterdörren och de bor i förstukvisten.
Ja, ja, ja.
Så när vi hör att de börjar vakna där nere, då går... Då slåss vi lite om vem som ska gå upp den morgonen. Och sen... Nej, grälar heter det väl. Nej, det gör vi inte heller så mycket. Men hur som helst, man går ner och släpper ut dem direkt. Och då gör de av sig ute sen när de kommer ut. Och så får de, kan man plocka undan lite efter natten där när de är ute. Och sen ger man dem mat och sådär. Nej, men det, man får in fina rutiner på det där också.
En grej som jag kommer tänka på nu. Det är, jag håller på att bygga en ny hundgård till mina... hundar.
Ja.
Och det finns fan ingen bättre känsla än när man har löst djurlogistiken och hur de har det på ett bra sätt.
Nej, det är ju en sån där misstag.
Otroligt tillfreds.
Ja, det är det. Och det är ju det som man har lärt sig förut. Man bryter emot det ibland tyvärr ändå. Men man lär ju sig det ganska fort att nej, men du måste ju ha riktiga stängsel, va? Du måste ju ha riktiga grejer. Du måste ha ordnat med vatten och sånt där.
Ja, men sen lär man sig också. Hundgården var faktiskt det första vi byggde när vi flyttade till gården. Eller det första jag byggde. Bara för att kunna ha hundarna någonstans medan jag var här. Vi var här och grejade, eller framförallt jag var här och grejade innan vi hade fått tillträde till själva bostadshuset. Så vi gjorde lite förändringar på gården innan vi flyttade hit. Och då för att ha någonstans att ha hundarna så byggde jag en hundgård. Men då byggde jag den, tänkte jag så här, men det är skönt om de är ganska långt från bostadshuset. För det fanns ett sånt bra tak där som jag kunde använda. Och ett litet uthus jag kunde bygga luckor in och bygga isolerade lådor där inne och så här. Men det har jag ju fått lära mig nu, att ha hundarna långt bort från sig, det är ju... Det gillar ju inte dem. De tycker ju att det är roligare att vara med människor och vi tycker att det är roligare att vara med dem.
Mm.
Och sen vetter det också, deras hund går nu ut mot åkrarna här där granngården odlar, ja, och ganska ofta är det höstraps och det är otroligt mycket vilt ute på de åkrarna, så hundarna står ju skäller liksom. Så nu att få dem lite närmare huset, det ska bli jätte härligt av massa olika anledningar.
Ja, det är skönt att ha... Jag menar, du får ju bättre koll på dem också.
Ja, men exakt. Och det var lite så den här tanken föddes, att jag ville ha en hundgård som är lite närmare om det är någon som... Ja, men som nu till exempel, då är det en som är väldigt öm i tassan efter att ha jagat mycket. Då är det ju skönt att kunna ha lite koll på henne liksom, under dagarna. Men, för när de är borta i original hundgård, då ser de inte mer än några gånger om dagen. Liksom. Men nu kommer jag kunna titta ut genom fönstret när jag vill.
Mm. Eller också gör det som jag gör.
Hängnar in hela tomten.
Jag gör en enda stor hundhage av alltihopa. Och så gör man om huset till en hundkoja. En stor hundkoja. Så bor man där allihopa tillsammans sen.
Ja, jag tror att... om man har fyra jakthundar. Och är intresserad av att ha lite andra djur och sådär. Så blir ju den logistiken ganska svår. För då måste man ju stänga ute de andra djuren från den här... Hagen.
Ja, nej, jag förstår det. Mina är ju jakthundar också, men man tränar dem, va? Och jag får precis väl säga så här att jag lär ju mina hundar att skydda hönorna, inte äta upp dem.
Du är ett geni.
Ja, men man får ju lära dem det, så är det.
Ja, ja.
Så att det kan ju bli lite missförstånd i början. Nu har vi fått Fröbanken som sponsor den här avsnittet. Och det känns väldigt, väldigt roligt. När jag var med som gäst i Trädgårdstrollet så nämnde jag det här att vi ska köra ett projekt tillsammans med Fröbanken när det gäller foderbetor. Och Kalle brukar säga till mig, nej men ta ingenting förrän det är klart. Men det är ju så roligt med grejer och jag tog upp det där och... Nu är det ju så att de fröerna har inte kommit än. Det är många som undrat och därför nämner jag det. Utan vi kommer att ta det projektet när fröerna är på plats. Och det är ju gott om tid innan det ska sås än då. Fröbanken erbjuder våra lyssnare 10% rabatt till och med den 15 februari. Och då får du använda koden beredskap med små bokstäver. Det är en del som har haft problem att se vad man ska skriva in koden. Jag la ut detta på Instagram för några dagar sedan. Och det är under dina varor i kassan till vänster så hittar du var rabattkoden ska skrivas in. Tack så jättemycket Fröbanken.
Patrik, det känns som att världsläget skruvas upp för varje vecka. Spänningen i världen skruvas upp för varje vecka vi gör den här podden.
Mm.
Och nu... Det är så roligt, för jag är liksom fascinerad av såna här frågor och läser... Det finns en författare som heter Lars Wildring som skriver... Han håller på ganska mycket med beredskap förresten. Han har skrivit en bok om det. Men han skriver också alltså som chicklit fast för dudes... Det finns säkert tjejer som är intresserade av sånt också. Men liksom...
Det får du nästan översätta vad du sa nu, Kalle.
Förstod du inte det? Alltså, lite som... Tänk tantsnusk. Alltså, lättsmält och inställsam litteratur. Fast det här handlar inte om sexiga poolskötare, utan det handlar om att ryssen kommer.
Mm.
Så det tycker jag är jättehärligt att läsa. Så han har skrivit en senaste bok, heter Drönarhjärta tror jag, och handlar om att att ryssen kommer och Kina kommer och ja, det är ett jävla hallå. Och det är så spännande för att mycket av det som står i den boken händer nu. Alltså det är drönare som flyger över som viktiga infrastrukturplatser i Sverige. Det är landstingsfartyg som åker in i Östersjön. Det är desinformation på internet. Det är, ja men du vet.
Mm.
Men det gör ju att man undrar, vad är det som händer, Patrik? Det är
och TV4 som står och filmar stridsfordon när de kommer, så man till och med ser registreringsnumren.
Herregud.
Ja, alltså jag vet inte vad man ska säga. Nej, men de är ju... Man ska inte vara respektlös. Det får ju sluta med det. Vi drar gränsen där. Men alltså, det är ju inte bra, va? Och det ska ju alla som lyssnar här också säga så här. Va, i den här kommunikationsinformationstidsåldern. Ta inga bilder om du ser militärer, stridsfordon och lägga ut på sociala medier. Det finns nog med förrädare ändå och spioner, va? Så det räcker att bli över. Du behöver inte vara en på grund av att du inte begriper bättre. Så är
en
det.
Svensk tiger.
Svensk tiger. Med anledning av det, det är ju många som har skrivit varför gör ni inte en katastrofpodd och så vidare. Och jag har tänkt så här, dels är jag ju upptagen så jag hinner inte studera så jag känner att jag har något att tillföra. Va? Och det är ju så här att vi har ju pratat om Sveriges strategiska läge i såna här kriser för, ja, i våras i alla fall. Va? Och vi har pratat om det här med Ukraina kanske för ett halvår sedan och för en månad sedan och så vidare. Och, ja, men nu står det ju överallt, det är ju bara att läsa. Det intressanta var ju när vi tog det för ett halvår sedan. Va? Nu hoppas ju alla har förberett sig ordentligt. Ja, men alltså, jag tänkte på det jag läste nu, att våra kära politiker här, de nu frågar de ÖB om de kan göra något nu.
Ja.
Jag har ju sagt det förut, att de har gjort grejer innan också, men liksom när det gäller beredskap, då kan man ju inte vänta till det händer, va? Alltså, teckna inte brandförsäkringen när huset brinner. Det är så enkelt. Det är så enkelt.
Mm.
Och det finns ingen annan beredskap för din familj än den du ordnar. Själv eller tillsammans med andra. Men det är du som är ansvarig. Det är du som väljer vilken beredskap dina barn ska ha. Eller dig själv om du är singelhushåll då. Det är bara så, va. Och just det här när det gäller vårat försvar, så är det ju så här att nu har det ryckt upp sig lite grann, det militära försvaret, sen de nästintill totalförstörde det, höll jag på att säga, va. Men saken är att de gjorde likadant före första världskriget och andra världskriget. Så att, ja, det är inget nytt under solen det här. Men det är så för politikerna också, att nu står de där också med skägget i brevlådan och undrar om någon behöver pengar och sånt där. Jag vill läsa i alla fall. När det var som starkast, det svenska försvaret, alltså relativt den tiden då, hade 1000 flygplan och så vidare, var världens fjärde största flygvapen.
Ja.
Alltihopa det där. Och det är i broschyren Om kriget kommer.
Alltså förra gången den kommer, eller?
Ja, den heter väl Om krisen eller kriget kommer, heter den nu. Och är väldigt tunn. Den här var ju mycket tjockare. Och det handlar ju om hur man gjorde motstånd efteråt och gerillakrig och ja, allt möjligt.
Herregud.
Ja. Du kan ladda ner den.
En instruktion i gerillakrigföring.
Ja, väldigt kort.
Ja, det är den viktigaste jag har.
Nu läser jag i alla fall. Sverige vill försvara sig, kan försvara sig och skall försvara sig. Motståndet ska göras ständigt och i alla lägen. Det är på dig det beror. Din insats, din beslutsamhet, din vilja att överleva. Vi ger aldrig upp. Varje meddelande att motståndet ska uppge sig falskt.
Herregud.
Ja.
Gåshud! Totalt. Alltså det där, varje meddelande om att motstånd ska upphöra är falskt, det är ju jävligt starkt. Alltså.
Mm. Vi på jägarförbanden, vi hade ju ganska bra stabsförmåga på bataljonsnivå där, va? Och det var ju tanken också att man skulle kunna, ja, om man inte fick stopp på det då, att man skulle kunna organisera och leda motståndsrörelser och sådana saker också, då var tanken på den tiden då. Men jag vill också säga så här att det är bra om man skärper till sig när man ser att det händer saker och sånt där, men jag tänker så här att det här är ju ett politiskt högspel inledningsvis, va? Men det är också så här som det börjar, såklart, va? Du har ju läst instruktioner i dina böcker. Vilderängsböcker där. Och det är ju, ja, alltså det vet ju Vilderäng, han har ju studerat det här. Det är ju så det går till, med små varianter av det. Givetvis kan det ju vara då, va? Men det är ju med de resurser och det som finns idag, så är det ju så.
Mm. Men hur allvarligt är läget? Alltså för, det är så svårt att fatta, för man får så här en flash på telefonen att det står så här, trupp papper på Gotland. Och man bara, för helvete, nu har det hänt. Nu är ryssen här. Och så var det då att Sverige förstärkte sin närvaro på Gotland.
Man kan ju inte läsa vanliga medier och titta vad de förmedlar för någonting. De slåss ju med kniven mot strupen för att få ett klick hela tiden, va?
Ja.
Alltså det är ju, men drama queens är ju ett milt uttryck i jämförelse med media nu för tiden. Så är det ju, va? Utan man får ju titta på fakta och sånt där. Och sen har jag sett på sina håll också det här som du pratade om, misinformation och så, va? Att ja, nu har de ställt 2 stridsvagnar och skickat ut 100 hemvärnsmän på Gotland liksom som Sveriges försvar mot ryssarna liksom. Det är ju så här att det är ju ingen som vet mer än de som leder det här vad som händer på Gotland och vad Sveriges försvar gör och så vidare där och har gjort i förväg helt ut och så heller, va. Det är inte meningen. Nej, inte jag. Allra minst jag höll jag på att säga. Jag kan ju sitta och fundera på det. Men sån information, det är bullshit. Rätt upp och ner, va. Det är typisk sån information som sprids för att, ja, informationskrigföring, psykologisk krigföring helt enkelt.
Alltså, vem menar du är det som sprider den informationen?
Ja, men det pågår hela tiden ifrån de länderna som har intresse av det då, va.
Om det är inte Sverige som sprider den informationen, utan du menar att det är våra motståndare som sprider?
Ja, det är, men svenskar hjälper ju till. De hittar ju det där och är griniga och så vidare, så delar man vidare detta, va? Så går det som en löpeld hur dåligt det är och allting och så vidare.
Just det.
Det kan hända att det inte är på topp, va? Men man gör ju inte så. Då motarbetar man ju sitt eget land också, va? Det är ju för det här som vi har fått ett psykologiskt försvar igen då. Startade faktiskt den, nu ska vi se, det var 1 januari det startade. Så det är väl drygt 2 veckor nu då, vårt nya psykologiska försvar.
Jaha.
Ska vi bara få ett ekonomiskt försvar också? Det var ju en annan del av som det, man pratar ju om militärt försvar, civilförsvar och nu har vi ett psykologiskt försvar. Civilförsvaret har man i alla fall sagt att man ska starta igång. Har inte tillfört medel vad jag förstår än. Men sen hade vi också ett ekonomiskt försvar då. Och det var ju de som hade... Ja, men det var ju att se till att det fanns förnödenheter. Det var ju de som hade bergrum fulla med olja och stora silosar med vete och matlager och allting sånt där, va. Det var det ekonomiska försvaret som ansvarade för det, va. Men det tror jag inte de har dratt igång något än. Utan det är ju ni som ska fixa det hemma själva då, va. Hålla svälten stången.
Mm. Men om man lyssnar på det här och blir orolig då, vad är det som vanligt att det man ska göra är att se till att ha höjd beredskap för sig och sin familj? Kan man göra något mer?
Nej, men alltså, det är ju det vi har pratat om nu i början, inte riktigt 1 år än, men på väg mot 1 år nu, så är det ju det här. Hemskt vis, de 2-3 reglerna, prioriteringsregeln och redundansregeln, bygg upp successivt efterhand. Först 1 vecka, sen 2 veckor, 3, 1 månad, 3 månader och så hur långt du nu vill göra, va. Så bygger man på bredden med hjälp av hemskt vis på alla områdena där, va. Det är ju det. Det är ju det du kan göra. Det är så du bygger din beredskap. Och vänta inte till de landstiger eller till det inte kommer in förnödenheter på grund av systemkollaps i logistiksystemen och så. Alltså det här logistiksystemet som vi har pratat så mycket om, det är ju alltså, det är ju det som är hela fundamentet för ekonomin, va. Att folk har jobb, att vi har någon form av välstånd och att det fungerar och finns varor och så överhuvudtaget, va. Och det kan verkligen störas ut på grund av oroligheter. Va? Ja, men alltså, det som händer nu med fartyg och så, det är ju inte första gången det kommer in fartyg i sån här sammanhang i Östersjön och så. Det är ju en maktdemonstration och en påtryckning. Och den gången det ska hända någonting så sker det förmodligen på det sättet också, va. Alltså
men liksom, om man inte har hängt med då, mm. så det som har hänt är att Ryssland har sagt att NATO måste lova att Sverige och
alla länder efter Rysslands gränser, va? Det är ju, Ryssland vill ju vara en stormakt igen, så är det.
Just det.
Och NATO trängde sig ju nära dem under 90-talet när de hade sin SHTF, alltså när det kollapsade deras sovjetiska system då, va? Och det var ju fruktansvärt i flera år, va? Då gick ju Baltikum med i NATO. Och det ligger ju runt Finska viken där Sankt Petersburg, en 5-6 miljoner stad, ligger där inne, va?
Just det.
Med sina varv och allting och ska ut genom Öresund. Så man har ju gjort så. Men sen är det ju så här också, man kan, vi har ju pratat om det här förut, men du kan ju gå tillbaka till 30-talet. När Stalin och ryssarna svälte ihjäl 5 miljoner ukrainare, va? Bara rätt upp och ner, va? Tog all mat, så de bara hade ingenting. De fick sitta där och svälta ihjäl allihopa. Mm. Och det är ju så här att de här vill ju... De har varit under kommunistisk ockupation också efter andra världskriget när ryssarna kom. Då blev det just blocket Warszawapakten då, va? Så delar av dem vill ju vara med i NATO. Men sen om du tittar östra delen av Ukraina till exempel, så är ju Ukraina en sån där, du vet, som Afrika och västra Asien. Papperskonstruktioner, några gubbar ritar streck på kartor, va? Just så det. Att i östra Ukraina så har du ju ryssar, va, som inte alls identifierar sig som ukrainare. Och grundkonflikten är ju där. Jag vet inte hur din i detalj vi ska bli, det får ju ge olika bilder av det då, men de är ju mer ryssvänliga där, va? Och i södra Ukraina, där har du ju rumäner som känner sig som rumäner istället, va?
Ja.
Och dessutom så är väl inte ukrainska och ukrainska armén jättetrevliga mot dem i öster heller, va? Och de vill ju vara självständiga. Så att där har du ju situationen. Det är ju en soppa som det alltid är när det blir så här då, va?
Vilken sida är det som svenska nynazister åker och strider på?
Jag vet inte det. Det måste ju vara på ukrainska sidan i så fall.
Ja.
Jag känner inte till det.
Nej.
Överhuvudtaget. Vart de, att det åker några överhuvudtaget. Det brukar ju vara så att när det blir stridigheter att det kommer frivilliga och hjälper till då.
Men om man då, om man nu vill göra ett besök hos oraklet i Sunne, där du sitter i din grotta med läckande underjordiska gaser som gör att du ser i syne. Är det så i oraklet i Delphi?
Jaha, okej. Okay, nu börjar jag undra. Jaha, vad håller han på med nu?
Vad tror du kommer... Vad håller framtiden i sitt sköte? Vad kommer att hända med det här?
Alltså just den här biten.
Ja.
Nej, men alltså jag ser... Du kan inte göra annat än förbereda dig på det viset som vi har berättat om här.
Nej.
Så är det, va? Och du utvecklar och tränar dig till en kapabel människa och sådär också, va? Och reda ut och försöker organisera dig så att du är så stark som möjligt. Ha goda relationer, hålla ihop din familj om du har en.
Mm.
Ha saker som gör det värt att leva helt enkelt. Utan shoppingturen för att hålla depressionen stången, va?
Mm.
Alltså du får ju skapa dig ett bra liv så att du är stark och att man orkar med. Det blir ju otroliga påfrestningar om man inte har en vana att hantera knepiga och utsatta situationer och sånt heller. Speciellt över tid då. Så att... Det är ju så, ja, vi har ju pratat om många olika saker och det här är ju en sak, att det är oroligt. Men sen har du ju det här ekonomiska, du har logistiksystem, alltså hela situationen, det där som vi har sagt, det där tre variabeln. Det här går inte att titta bakåt hur man har fixat detta förut, för det har aldrig varit så här i världshistorien. Att hela världen är involverad i att tillverka en blyertspenna.
Mm.
Alltså det är bara några decennier sedan vi hade inhemsk produktion i huvudsak, va?
Mm.
Människorna har aldrig varit så mycket människor.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Och människor har aldrig kunnat så lite om att klara sig på den här planeten som de föddes till. Det är ju, situationen är sån. Du kan inte titta att ja, men det gick bra då och då och då. Det är ju extremt. Det är som om någon har riggat en stor fälla för mänskligheten. Och vad det blir som utlöser att det blir väldigt jobbigt, det går inte att säga det, va. Det är ju så här att krig är ju väldigt, väldigt dyrt och det stör definitivt ut logistiksystemen och vi har ingen redundans i detta. Nu är, sen har vi ju också, jag måste bara säga det, va. Folk säger att nu kommer, ja det har jag själv sagt, att maten blir dyr, va. Och det blir den därför att det är ju även utanför landet. Men sen i landet så är det ju så här att nu har vi ju världens högsta dieselpriser, förutom att konstgödsel och sånt har blivit väldigt dyrt, va. Och det är ju inte så här att svenska bönder kan höja priserna. De är ju på en världsmarknad, utan nu får ju de lägga ner matproduktionen den sista som är också, va. Så att det är inget stort helhetstänk, om vi säger så.
Det känns allvarligt idag, Patrik.
Ja. Nej, men alltså, det är ju verkligheten som tränger sig på. Vi bor här på planeten. Vi är väldigt utsatta här. Det är ju så att leva. Man försöker ju hålla tag i positiva saker och glädje och alltihopa det här och skapa ett rikt liv. Men det är ju väldigt utsatt, va?
Ja.
Så är det ju.
Jag kan berätta om en personlig katastrof som har hänt den här veckan. Det är att det är personalbrist på förskolan, så vi har barnen hemma. Så det fuckar upp alla ens tankar på att få saker gjorda eller så.
Ja, jag hörde det, att de kör ju vidare med det här med karantäner och barn som är snuviga och det här, va? Då blir det ju ingen som kan gå till jobbet till slut, va? Det är ju så. Jag såg till och med att de hade problem med personal på kärnkraftverken och elkraftförsörjningen och det som är, så att det var risker för det också.
Mm-hmm. Vi kanske kan hyra in några från ett serbiskt bemanningsföretag.
Nej, eller också låter man ju, så lättar man på trycket helt enkelt. Det är ju politisk styrning detta, va? Med karantänsregler och folk ska vara hemma när de är snuviga och sådana här saker, va? Så att,
jag skämtade.
Så är det. Så får vi ta lite marknadsföring av egna saker också. Vi har ju våran prepp också. Det strulade ju till sig med logistikkedjorna där innan jul. Saker som var beställda i juni, de kom inte förrän sent i december. Och nu finns de i lager igen. Så Ett sätt att höja beredskapen, och då tanken mer i det korta perspektivet med den här typen av produkter. Och inte minst att du har möjlighet att ha med dig mat för några dagar, en vecka, i din evakueringsväska. Mat som du kan äta varm eller till och med kall om det behövs. Det är ju vätska i den också då. Det är så kallad mjukkonserv, och den har en hållbarhet på flera år. Den här maten kan du beställa på prepbox.se. Och då är det också ett sätt att hjälpa oss som gör den här podden, därför att det är vi som säljer produkten. I prepboxen så finns det frukost, lunch och middag, och det är 25 000 kilokalorier, 18 lunch och middag och 12 frukostar. Plus en massa goda snacks också dessutom. Prepbox.se.
Du, Patrik.
Ja.
Vi har fått en fråga till podden.
Ja.
Och vi har försökt...
Kan vi få köra en fråga idag, Kalle? Vad roligt!
Vi har försökt få med den senaste 16 veckorna i podden. Vi har inte lyckats, men idag så är det äntligen dags. Frågan kommer från Lovisa och låter så här.
Hej Kalle och Patrik. Lovisa heter jag och har en fundering kring det här med vattenrening. För det är så att på vår fastighet så har vi en djupborrad brunn som vi tar vårt dricksvatten ur. Men den drivs ju av pumpar och allt det där, så för den händelse att strömmen skulle försvinna så vore det bra att kunna använda de två grävda brunnarna som också finns, som användes förr. Men de har ingen sådär jätterolig vattenkvalitet, utan man skulle behöva rena vattnet. Och då har jag grunnat lite på hur man bäst ska gå till. Och första tanken var väl att använda ett sånt här gravitationsfilter, alltså typ en Berkey, en sån med två metallbehållare och en tappkran i botten. Men som jag för mig att ni pratade om för något avsnitt sen. Men grejen med den, även om det känns som en bra produkt i sig, är ju att den har ju såna här filterpatroner i sig som är tillverkade någonstans och måste bytas ut emellanåt, och ja, leveranskedjor och allt det där. Och dessutom har jag fått för mig att de kan läcka en del i kopplingarna. Så egentligen skulle man ju vilja ha något, jag tänker den här lite regeln om tre. Alltså, funkar allt som det ska, då har vi ett borrade brunnen. Funkar inte som det ska, så kanske man har en sån Berkey. Men vad skulle vara alternativ tre? Alltså det här helt low-tech-alternativet. Skulle man kunna göra något själv av typ hinkar som man borrar hål i och fyller med, jag vet inte, biokol och sand eller någonting? Hur skulle man göra i en värld utan leveranskedjor om man vill rena vatten? Det funderar jag på. Har ni några bra tankar? Tack!
Vilken otroligt bra fråga, Lovisa. Tusen tack för den.
Ja, den var väldigt bra. Vi har ju kört mycket det här med lagra vatten. Ja, visst har vi varit inne på brunnar och sånt där också. Men i huvudsak är det liksom det här korta perspektivet på någon eller några veckor som vi har varit. Va? Så det här är ju långtidstillgång på vatten hon frågar efter då.
Ja, hur ska hon göra då?
Ja, alltså grunden alltid, vi betonar det igen. Koka vatten. Se till att du har möjligheter att koka vatten. Och det räcker att du har en plåtbehållare som kan innehålla vatten och kan göra upp eld, så kan du ju koka vatten och rena vatten och få bort de här parasiter, bakterier och så vidare som kan, ja, både döda dig men framförallt få dig att må dåligt också då, va? Koka vatten. Alltså man måste ha med sig det.
Ja. Jag kan rekommendera en produkt här. Ja. För att jag har nämligen ärvt av en kompis pappa en pannmur. Och det var någonting som jag aldrig hade hört talas om innan jag fick den i mina händer. Det är som en, ser lite ut som en kamin. Men längst ner så är det en lucka där man kan elda. Och sen är det en stor kittel, jag tror att det är 90 liter, som är liksom ovanför den elden. Så man kan göra stora, stora kok i den. Man kan liksom, man ska färga grejer eller... Jag kokade fond när vi hade haft lammslakt här till exempel. Den är ju toppen. Så kolla efter en pannmur.
Det låter som du pratar om en tvättgryta.
Ja, Ja, det kanske är. Ja, det här heter pannmur.
Ja.
Det var kul att läsa det ordet.
Ja, jag kände faktiskt inte till det. Men det lät som en tvättgryta. Alltså en sån här stor, ofta var det ju koppargryta i dem förr då. Och så eldade du under dem med en lång skorsten som står upp.
Ja, mm. Murpanna verkar det kallas. Murpanna kallas i norr och pannmur i söder.
Mm. Jag ska kolla det sen, men tvättgrytor finns ju också för det där då.
Bik, vad heter det? Bikgryta? Nej.
Jo, det kan det säkert heta.
Bikgryta, plötsligt är isbriket.
Ja. Du, så här är det. Hon har ju en djupborrad brunn.
Ja.
Pumpen kan gå sönder.
Ja.
Då är ju enda alternativet att antingen man kan ta upp den och laga den. Eller ja, att man har en reservpump.
Ja.
Men går strömmen, då är ju alternativet att ha reservkraft i den pumpen.
Just det.
Och det har jag ju satsat på i första hand, va?
Ja.
Det har jag ju berättat om förut då. Med, dels har jag ett trefas elverk. Sen har jag ett enfas elverk där jag har fasförskjutare då som kan göra om enfas till trefas. Och sen i sista läget så är inte det färdigt än, men där har jag en batteribank som ska laddas med solceller. Och det är solcellerna då och ett litet vindkraftverk då. Alltså ett underhållssystem för allt. Kunna ladda batterier och pumpa upp lite vatten någon gång då och då, va? Så att man har ett lager från pumpen. Alltså,
och får jag bryta emellan här, Patrik? För jag har precis fått igång mina solpaneler och mitt batteripack.
Ah, du har fått tillståndet nu.
Ja, jag tror att vänta ganska länge på att min föranmälan skulle behandlas eller vad det var.
Ja.
Men nu är allt up and running och det visar sig att solen träffar ju inte taket speciellt mycket den här tiden på året.
Nej.
Det är för träd i vägen när solen ligger så här lågt som den gör nu. Så att jag har redan insett att jag måste komplettera mina solpaneler på ett tak som ligger lite mer öppet här på gården.
Ja. Men alltså grejen är ju så här. Alltså jag reagerar ju på det. Folk har ju fått såna hiskliga elräkningar nu, va. Jag har sett både 12 och 15 och 20 000 och sådär, va.
Mm.
Ja. Ja, det är ju som det är, va. Mm. Ställs ju till. Och sen, men sen så är det solcellsanläggningar själv som bara den, va. Och det kan ju vara bra. Kruxet är ju det att om du tittar på årsproduktionen, hur mycket årsproduktion har du i december, januari och februari utav procent av årsproduktionen?
Ja, det är väldigt, väldigt lite.
Ja, alltså det måste ju vara enstaka procent, va.
Häromdagen var det soligt hela dagen. Mm. Och då hade jag 7%, det var 7% självförsörjande el. Ja,
precis. Så att det måste man ju vara medveten om i den här delen av världen, att när vi behöver el och elen är dyr, då funkar inte solceller, va?
Nej.
Nej, utan solceller, de funkar jättefint när elen är billig och vi inte behöver så mycket.
Jag har kommit på en grej som jag kan intala mig själv i alla fall. Och det är ju att solcellerna kommer att funka bra den tiden på året när jag producerar mycket mat. Alltså när jag behöver vattna mycket. Och mina solceller kan ju driva min djupborrade brunn, pumpen i den.
Ja.
Så det är ju bra.
Ja, men vad jag menar är att man räddar inte upp elräkningarna och elbristen på vintern med solceller.
Nej.
Så är, det är ett faktum, va? Så är det ju. Sen är solceller bra också. Så jag ska ha ett litet system då, som med 1400 watt och ett litet vindkraftverk, tänkte jag mig.
Det här blir ju ett stickspår, men jag måste få fråga om mitt batteripack nu då.
Mitt batteripack?
Mitt batteripack.
Ja.
Och det är då upp, nu är liksom programmeringen så att det håller alltid 30% laddning. Har det mer än 30% laddning, då använder huset ström från batteripacket. Det laddas inte till 100% med elnätet, utan det laddas bara över 30% med hjälp av solpanelerna.
Mm.
Låter det som en bra lösning, tycker du?
Ja, 30%, upp till 30%. Det ser det till att hålla alltid, även med nätet alltså.
Ja.
Ja, och det är en reservströmsbit. Ja. Om strömmen skulle gå så har du alltid 30% kvar i alla fall till lite grann.
Ja, och då är det lampor. Precis. Och vattenpump framförallt och några uttag. Ja. Alltså. Inte spis och sådär, för de kommer ju äta upp direkt.
Ja, men sen går det väl att programmera det där i och med att det är olika priser på dygnet.
Va? Mm.
Om, beroende på elavtal så skulle du kunna ladda upp det med nätström på vintern, tänker jag nu, när det inte blir så mycket sol. Energi, va? Alltså ladda batteriet när, på dygnet när det är billigt.
Ja, på natten, ja, precis. Och använda den på morgonen när elen är dyr.
Ja, och på eftermiddagen. Det är väl dyrt också, va?
Ja, precis. Alltså när folk går till jobbet och kommer hem från jobbet.
Mm, precis. Så det går ju. Och sen har du reservström när strömmen går till din djupborrade pump.
Ja.
Vi kommer tillbaka till frågan där.
Just det.
Och det är ju väldigt, väldigt, väldigt bra. Men sen pratade ju Lovisa också om att hon hade två grävda brunnar.
Va?
Mm. Det är ju så här med grävda brunnar att lite beroende på var de ligger, om det har ändrat sig någonting. Alltså man vill ju inte ha avloppsgrejer eller sånt som är för nära en grävd brunn, va? Vatten renas ju i marken, men det går ju åt några meter för att vara säker på att inte det kommer in felaktiga bakterier och sånt där då.
Mm.
Men sen kan du också ha läckage från ytvatten, alltså regnvatten och sånt som rinner in i en brunn också för med sig. Så man gödslar ju inte med dynga och sånt där i närheten utav grävda brunnar heller, va?
Just det.
Så det är viktigt. Sen kan jag väl också säga så här när det gäller kontamineringen av om man vill. Lovisas fråga tolkar jag som hela vägen fråga alltså. Och då är det ju så här att du kan få nedfall. Och det kommer ju extra mycket nedfall. Det kan ju vara vad som helst. Det kan vara giftiga ämnen, men det kan också vara radioaktiva grejer.
Ja.
Och då är det ju så att regnar det, då för det ju med sig mycket mer ner och dessutom så rinner det in i brunnen.
Just det.
Så har man en grävd brunn så är det bra om man har en beredskap av att kunna täcka över den där brunnen. Med presenning eller vad som helst så att det täcker några meter åt alla håll så att det inte rinner direkt in i brunnen.
Jaha, smart.
Ja, det är väldigt billigt och väldigt enkelt för att säkra en brunn då. Men sen ska jag också säga att gamla borrade brunnar, där beror det ju på hur tätningen är. För du vet, man sätter ju i rör tills man kommer ner i berget.
Ja.
Det känner du till, och så borrar man lite djupare i berget nu för tiden i alla fall. Och den skarven där, hur man tätar det där, för där kan det också rinna ner även i en djupborrad brunn. Nu för tiden så tror jag man har bättre metoder. Han som borrar min brunn här nu då, han gjorde väldigt fint. Men har man en äldre brunn så får man se över hur det är där, va?
Hur gör man det?
Ja, det får du jag skulle nog säga att du får be en brunnsborrare komma och kolla.
Ja.
Det är ju, metoderna har ju utvecklats, om man säger så då.
Just det.
Och jag vet, det kan ju de hur man kan åtgärda det efteråt också, beroende på vilken utrustning det är och så.
Alltså för 50 år sedan så tätade man med bly och asbest.
Nej, jag tror man har försökt använda cement på olika sätt och täta där faktiskt. Ja. Om man har tätat överhuvudtaget. Det är kanske inte säkert heller på ännu tidigare då. Men tillbaka till de grävda brunnarna, då är det ju så här också att vattnet där, det är ju grundvatten och det rör sig ju nere i marken. Och det renas ju där nere i grus och sandbäddar och sånt där då, va. Kruxet är ju det att om du har en brunn och inte använder brunnen, alltså tar vatten ur den, då står det ju stilla där nere.
Just det.
Mer eller mindre.
Mm.
Beroende på geologin och så då, hur det ser ut just på platsen och lutar och hur vattnet rör sig och sånt där, va. Men tömmer du brunnen, då rinner du in nytt rent vatten i den. Så det kan vara någonting att tänka på. Alltså om man har lånar bensindrivna pumpar eller någonting sånt där och pumpar ur en brunn, så får du in renare vatten sen.
Smart.
Mm. Förr hade man ju ålar i brunnarna. Det går sådana här legendariska berättelser om det.
Ja, men alltså att man hade, det var väl att ålar bodde i brunnen. Det var väl ålarna som hade bestämt sig för att bo i brunnen. Det var väl inte människorna som hade bestämt sig.
Ja, och man släppte i dem också. Mm-hmm. Släppte i dem i brunnarna. Nej, men de levde där i
80 år typ.
Ja, och ännu längre finns det väl också då, va? Som man har hört berättelser om. Men för det trillar ju ner grejer i brunnar också. Kan ju trilla ner möss och råttor och allt möjligt sånt där då.
Just det.
Och det påverkar ju då. Men därför så är det viktigt att ha täckning på med. Och har man grävda brunnar, alltså det är ordentliga lock på dem, va? Tunga lock.
Ja, det har du sagt till mig för barnens skull.
Ja. Alltså det är ju det där med gamla ödeplatser och sånt. Det har man otur så har man otur. Har man små barn så får man verkligen se till. Det gäller ju samma med avloppsbrunnar då, att det ska vara tunga lock.
Ja.
Tillräckligt tunga i alla fall. Sen är det ju så här att om man då tar i en grävd brunn eller regnvatten ifrån taken fulla i fågelskit eller ja, du vet så där va. Alltså har ganska klart bra vatten men inte rent vatten.
Mm.
Så kan man ju behöva rena det. Och Lovisa frågar ju efter liksom den här basic-metoden. Och då är det ju så här att, jag vet inte hur det är nu för tiden. Men vi fick ju lära oss att göra vattenfilter med, alltså man tog kolbitar ifrån elden helt enkelt.
Ja.
Inte aska utan träkol och pulveriserade det och blandade med torv. Och torv det hittar du ju på myrarna. Överst har du ju levande vitmossa och under där så har du ett brunt skick. Och det är torv. Inte när det börjar bli liksom jordigt. Utan det ska vara det här bruna då. Och då blandar du i botten på en burk. Du gör hål i botten på en burk.
Ja.
Med en spik eller med någonting som du kan göra. Det kan vara även vara en knivspets om du inte har någonting annat. Och där lägger du vitmossan. Aha. Den är ju också desinficerande. Det känner du till kanske för sårvård och så.
Just det.
Ja.
Men och visst är det så att vitmossa är ju inte det man tror att det är. Man tror ju att vitmossa är det där som man har i adventsljusstakar. Alltså den hårda, lite spröda... krullet.
Men det... Tror man det?
Ja, det tror man.
Okej. Okay. Men det är ju en lav.
Välkommen till verkligheten, Patrik. Vi har ingen aning om vad vi håller på med.
Nej, men vitmossa är ju den du har den här ute på myrarna, va?
Ja, precis.
Som växer otroligt mycket där ute. Och ganska långa trådar.
Just det.
Ja.
Och inte alltid vit heller, va?
Vad sa du?
Den är väl inte alltid vit heller?
Nej. Det är väl långt ner då där inte ljuset träffar som det kan vara ljusare då. Men blandar sånt här pulver som du har mosat utav kolen med torven och lägg ovanpå vitmossan då. Vitmossa i botten, i burken med hål i botten då. Och sen lägger du torv och kol och så kan du lägga lite grus eller sand eller småstenar uppe på det här så att det är kompakt och inte flyter upp då. Och sen är det ju så att är du i en överlevnadssituation då ute i naturen och hittar en konservburk eller ölburk eller något så du kan göra en sånt här, då kan du ju använda den här för att ta upp vattnet. Alltså som en skopa. Filtret kan vara en skopa också, att du inte fyller den ända upp. Och sen om du har ett dryckeskärl eller viker lite näver eller någonting så kan du alltså. För det är så här, du kan ju inte ösa med det som du ska använda då, va? Och dricka i. Men grejen är så här också, det här är ett filter som det pratas mycket om man ska kunna tillverka och så också. Och saken är att det här kan absorbera saker, det kan döda vissa bakterier och så också säkert. Men det här är ingen säker metod, va? Mm-hmm. Behöver du använda det här i ett extremläge, då vill du inte bli dålig, va?
Just det.
Så är det. Så att kan du rena på detta sättet och sen koka dessutom, mm, då har du kanske fått bort en del kemikalier i vattnet. Och kokar du så dödar du alla parasiter och bakterier och sådana saker i då.
Och man kanske kan också få bort alltså lite större partiklar i vattnet.
För ja, precis. Göra aptitligare helt enkelt, ja.
Just det.
Precis. Alltså, men det kan du också göra. Ja, men det kan du också göra med halsduk då. Alltså bomullshalsduk eller
kaffefilter.
Ja, om du har det så kan du, om du har med det.
Jag har väl alla i sina preps.
Ja, jag har det, men det har jag i hushållet.
Ja.
Ja, men jag brukar inte ha med mig det ut. Och däremot ha så kokkärl. Alltså kokkärl då, om man tänker i bilar och sådana grejer. Alltså ha en vattenbehållare med dig i metall. Så har du ju, så fort du har ett metallkärl på något sätt som kan hålla vatten, så har du ju ett kokkärl.
Va? Mm.
Mm. Så är det. Men jag ska säga så här. Det finns en PDF-fil av överlevnadshandboken, försvarets överlevnadshandbok då,
mm-hmm,
på nätet som man kan lägga ner. Och där i beskrivs det hur man gör ett sånt här filter då. Så överlevnadshandboken PDF, sök på det så kommer den upp.
Men så svaret på Lovisas fråga, mm, är hon tänker helt rätt.
Absolut, och du har ju redundansregeln, så minst tre sätt att få vatten. Jag har fler sätt, för det är så grundläggande då, va? Så att jag har ju, förutom att hålla igång pumpen, så har du regnvatten. På att hålla igång pumpen har jag ju minst tre sätt, och sen har du alltså tre extra sätt, så det blir fyra med den vanliga nätspänningen då, va? Och sen har jag ju även att kunna åka och hämta vatten i sjöar och sånt som finns runt omkring.
Just det.
Och sen har jag även regnvatten då.
Mm. Men Lovisa tänker rätt, men hon tänker också lite fel. Därför att första grejen är reservkraft till den djupborrade brunnen.
Och, ja, absolut.
Och sen är det absolut ett filter, men framförallt möjlighet att koka vatten. Och då kanske koka, ja, ganska mycket vatten på en gång, så att det blir, så logistiken blir lite hanterbar.
Ja, om det är strömavbrott då, så är det ju att ha vedspis eller kamin med kokmöjligheter.
Bra!
Eller det. Men jag vill också säga så här, att ofta så är det ju så här att det krävs någonting. För hon pratar om ett sånt här gravitationsfilter som jag brukar prata om. Berkey är ett jättekänt märke, det finns andra också. Jag vet att i Amazon i Storbritannien, UK, så har de ett filter som inte är så vansinnigt dyrt. Jag tror du kommer undan med under 1500 för ett 10 liters där, va?
Mm.
Men de filtrerna som är där, det är keramiska filter, och de håller ju för oerhört mycket vatten alltså.
Okay.
De är ju tvättbara också. Ja, det är ju keramik, det är ju som ett kompakt keramikfilter då, va? Det finns, det är ju så att du har ju en genomföring i botten på den övre rostfria behållaren där det är meningen att vattnet ska rinna in i de här filtrerna och så ner in i filtret och ner genom hålet i botten. Och där måste ju tätningen fungera, men då får man ju se till att den gör det, va?
Just det.
Ja, så är det.
Och det låter inte heller som en jättesvår grej att ha lager av sådana här filter.
Nej. Och du kan ju gissa hållbarheten på ett keramiskt filter.
Oändlig.
Jag skulle tro att det är väldigt, väldigt lång tid. Va? Så att, och de är inte jättedyra. Så att ha keramiska filter för att rena vatten till en familj, lite större familj, i många år, det är inte vansinnigt dyrt då, va?
Se till att skydda filtrerna mot radioaktivt nedfall bara.
Filtrerna?
Ja.
Okej, okay. Har de inomhus?
Ja.
Ja. Nej, men brunnar, om man ska ta färskvatten ur grävda brunnar, för många av dem har ju vatten året runt, så kan det vara så att, ja, blir det där läget som man aldrig trodde det skulle bli, och det blåser vindar rätt emot dig ifrån någon militäranläggning eller det har varit otrevliga bomber, ja, då kommer det ju in flygande över dig, va?
Mm.
Så är det. Eller om man bor närmare städer eller industriområden där det kan komma giftiga ämnen och sånt där då. Mm. Ska vi nöja oss där?
Ja, hoppas du fick svar på din fråga, Lovisa. Om inte får du höra av dig igen. Det är jättekul när ni skickar frågor och speciellt ljudfrågor. Maila hej@katastrofen.se. Hej@katastrofen.se. Vi bara spela in i telefonen och maila direkt från appen. Så blir vi jätteglada.
Mm.
Har du något mer, Patrik?
Ja, det har jag faktiskt.
Det lät så.
Nej, men jag tänkte på det här. Vi kom så fort in på det här läget som var lite ansträngt nu då. Eller inte lite ansträngt, det är ganska väldigt ansträngt skulle jag vilja säga. Det är en allvarlig situation, jag vill inte förringa det. Men för mig är det ju liksom bara i ett flöde av skeenden, va. Så att en utveckling då. Sen får vi se hur långt det går den här gången. Det, så är det. Men det var ju det här med sponsorn som vi har idag, Fröbanken. Och jag vill, ni som odlar fröer och framförallt som har lite mer odling eller möjlighet att få lite mer odling, så är det ju så här att de flesta fröer håller länge. Köp på i lager nu när ni har möjlighet. Fröbanken har låga priser överhuvudtaget jämfört med många konkurrenter. Och dessutom så får ni 10% rabatt nu då med rabattkoden beredskap. Under varorna i kassan till vänster så hittar ni och klickar på där det står rabattkod då. Kan ni skriva in beredskap där med små bokstäver. Och tack så jättemycket för sponsringen, Fröbanken.
Och tack för att ni lyssnar på vår podcast. Och tack för att ni tar det här med beredskap på allvar. För det är någonting som hjälper alla i samhället.
Så är det. Och sen är det så här. Jag läste ur Om kriget kommer från 60-talet där. Var inte den svaga länken i vårat försvar.
Jag kommer inte vara det nu i alla fall, Patrik, när du säger sådär.
Vad bra.
Jag fick gåshud igen. Vi hörs igen om en vecka. Ha det så bra så länge. Puss och kram.
Hej då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.